Det står ett rum här och väntar på dig. Berättelsen om Raoul Wallenberg av Ingrid Carlberg. Del 3. Vad avgör ett öde? Kapitel 16. Från beskyddad till försvunnen. När de sovjetiska soldaterna nådde fram till centrala Pest i januari 1945 blev de förvånade. På vart och vartannat hus vajade svenska eller schweiziska fanor. Särskilda skyltar, ibland misstänkt hemgjorda, gjorde anspråk på exterritorialitet. På gatorna gick folk runt med blågula band på kläderna och kallade sig svenskar. Var Budapest redan ockuperat? Eller ingick de neutrala länderna i nazistyret? Det dröjde inte länge innan ryssarna började tycka att det var något märkligt med den svenska, och för den delen även schweiziska, diplomatiska representationen. Raoul Wallenberg om någon hade insett att den omfattande räddningsaktionen behövde förklaras för de nyanlända ryssarna. Men han visste väldigt lite om den syn på hans land och hans räddningsmission som var förhärskande i Kreml. Ändå var den knappast oväsentlig för hans möjligheter att lyckas. Kring årsskiftet 1944-1945 hade den sovjetiska hållningen till Sverige genomgått en radikal förändring. Som svenskarna tacksamt noterat hade Sovjetunionen dittills inte plockat fram det grövsta artilleriet mot Sverige för eftergiftspolitiken mot Tyskland. Enligt den ryske historikern Maxim Koroborskin hade denna förhållandevis milda sovjetiska hållning styrts av en politisk önskan att inte skrämma Sverige i armarna på Tyskland. Men nu, när kriget snart var slut, var läget ett annat. Nu var det hög tid att Sverige fick betala för sin förljugna neutralitetspolitik, resonerade man i Kreml. Sovjetunionen var en vinnarnation. Och ville Sverige ha någon relation på tu man hand fick det givetvis bli på sovjetiska villkor. Iskylan som Sveriges Moskvaminister Staffan Söderblom hade mött i utrikesministeriet i december kan ses som ett uttryck för den här förändringen. Men det var inte den enda negativa sovjetiska reaktionen. Slump eller inte. Faktum var att samma dag som arresteringsorden för Raoul Wallenberg utfärdades, onsdagen den 17 januari 1945, skulle den sovjetiska regeringen rada upp ytterligare två skarpa politiska markeringar mot Sverige. Till att börja med var det just den onsdagen som Sovjetunionen mycket överraskande avvisade Sveriges förslag till ett nytt handels- och kreditavtal. Det var ett smärtsamt besked. Som Sovjetunionens ambassadör i Stockholm, den högprofilerade Alexandra Kollontaj, tvingades framföra till finansminister Ernst Wigforss. För Kollontaj var det samtidigt ett svidande personligt nederlag. Hon hade satsat all sin prestige på att avtalsförslaget skulle accepteras. I förslaget hade Sverige erbjudit Sovjetunionen en handelskredit på 1 miljard svenska kronor att användas för inköp av svenska varor. Svenskarna betraktade lånet som väldigt generöst. En vänlig gest mot ett krigsdrabbat Sovjetunionen som förutsattes vara mer angeläget om handelsförbindelser än Sverige. I Moskva var analysen av styrkeförhållandet det rakt motsatta. Svenskarna hade tvingats sluta handla med Tyskland och nu kom de i ren desperation krypande till segerlandet i öster. Då fick de allt anstränga sig lite mer, tyckte ryssarna. Sovjetunionen hade många intresserade långivare att välja bland. Men det stannade inte vid handelsavtalet. Den 17 januari gjordes också den första sovjetiska framstöten i en känslig utlämningsfråga. Det handlade om en ung flykting från Baltikum, 15-åriga Lidia Makarova, som ursprungligen kom från Sovjetunionen. De närmaste åren skulle ryssarna upprepade gånger, under stigande irritation, kräva en återsändning av den unga Lidia Makarova till hennes far i Sovjetunionen. Det skulle inte sällan ske just i anslutning till meningsutbyten om Raoul Wallenberg.